I vår serie med veckans villor så har Freddy Wilén idag tagit sig till Nordsjö och till Villa Åsa.
Stämmer. Vi avslutar den här veckans villaserien faktiskt väldigt festligt med en 100-årig, en jubilar. Och vi finns, om man definierar Nordsjö, så finns vi på Kalviksudden och Villa Åsa. Som den här sommaren faktiskt firar 100 år som villa och sommarnöje för familjen Lasenius. Med mig har jag här Eli Aminoff. God morgon.
God morgon.
Och Folke Lasenius, ni är syskon.
God morgon.
Ja, och sen det där, så kom bak och säga att jag har haft engelska med Eli, så att om hon uppför sig som elev så vet ni varför det här är i tiderna i Lönkan. Det där Kalviksudden, hur kom det sig att släkten Lasenius landade här i första början för 100 år sedan, eller mer än 100 år sedan?
Ja, farfars far hade en tid varit på Skattaudd, på Skattahemman. Och det där, men 1852 kom han tillbaka, och den gången gift med grannflickan som ägde Porslags dragonrusthåll, som fanns uppe i centrum av Nordsjö, men att utmarkerna var bland annat hela Kalviksåsen och en stor del av udden. Och det område som vi nu är på, så där Åsa är byggt, så hör det till det där Porslags. Och min farfar köpte av sina syskon den här tomten år 1907.
1907, och villan stod klar då följande sommar på hösten, eller?
Villan blev klar till midsommaren 1908.
Okej. Okay. Så egentligen, ni har inte ännu firat det 100 år, men midsommar skulle kanske ha varit det exakt rätta datumet för det.
Det skulle ha varit rätta, ja.
Lite beskrivning, ska vi säga. Det här är en stor villa som utifrån, utan att vara någon konstexpert, så tycker jag den här starka jugenddrag, den här villan med fjäll på sidan och det där högt tak. Belägen här på halvvägs ute på Kalviksudden, och det där, vi sitter då på en veranda, just som en veranda på en sån här villa ska se ut enligt mina föreställningar. Det vill säga, här finns trä, här finns blommiga tapeter, här finns väldigt mycket grönväxter, och vid ett bord, med visserligen en väldigt modern bordduk, eller en trendig bordduk, där man kan blicka ner mot Lill-Kalvik. Och på det sättet så ser man ju att vi lever år 2008, för att där skymtar Solvik på andra stranden, som nu inte har funnits där så värst många år. Er farfar lät bygga den här villan. Vad var tanken liksom? För han var bosatt, förstår jag, i Helsingfors.
Ja, det var ju då en sån här, vad ska vi kalla det? Det fanns en sån här starkt renlevnadstanke, och som att det gällde att ha en sund själ i en sund kropp. Och det här var ju inget skoj, därför att förhållandena i städerna med den väldigt snabba industrialiseringen blev väldigt, väldigt dåliga. Det fanns mycket sjukdomar, det fanns vägglöss, det fanns tubb. Och så att det blev modernt bland borgerskapet att man, om det bara var möjligt, skulle flytta ut på landet. Och då skulle man helst bo nära vatten, och man skulle ha omges av frisk tallskog och god luft, och man skulle ha rena material, och man skulle leva naturligt, man skulle bada och simma och hoppa i kallt vatten, och man vädrade, det fanns massor av balkonger alltid på de här husen. Och det var också meningen att man skulle arbeta. Barnen hjälpte till att arbeta med massor av olika sorters sysselsättningar. Det här hände också med Helsingfors. Alltså, om man tänker att befolkningen i Helsingfors var 39 000 1880. Och 30 år senare var det redan 130 000. Mm. Så kan man ju förstå, med den här enorma industrialiseringen, att förhållandena var jobbiga. Så att det här är en typisk representant för det här. Och vår farmor, som ju också på Federne kom från Nordsjö från Skattaud. Så hon blev gymnastiklärarinna och hennes yrke som hon aldrig utövade utan gifte sig och fick barn. Så det där använde hon nog säkert på alla sina barn, för här sportades och jumpades och simmades från morgon till kväll.
No, här finns ju alla förutsättningar. Här finns sand och här finns vatten och här finns liksom tallskog och allt det här. Vad vet man om byggnationen när det här huset byggdes för 100 år sedan? För det här var ju beläget ändå. Idag körde vi hit från Böle på 15 minuter, men jag kan tänka mig att för 100 år sedan så var det här ju inte riktigt så lätt nåbart, det här stället.
På den tiden så tog man sig hit via Malm. Och det var ofta först tåg och sen var det häst och släde, eller häst och kärra ner hit. Så det var en ganska omständig procedur. Ja.
Mm. Och ni är ju på sätt och vis barnbarn. Det här har ju varit många, många generationer som har funnits för er. Hur mycket nostalgi levde, gamla berättelser levde kvar när ni gled in i det här hushållet?
Det fanns mycket, mycket historier, och speciellt min pappa på sista tiden så levde egentligen mera på 1800-talet. Och det där, tyvärr måste jag säga att delvis hörde vi mycket bra på det här. Men delvis så kanske man inte gjorde det. Och det är väldigt, väldigt synd, för att nu får man ju gå tillbaka till ursprungskällorna för att komma i fattonen när man själv blir äldre.
Mm. Säkert så var det så att då när det här byggdes så fick man ju hjälp säkert från Porslax också, det kan jag tänka mig. Och sen ska man ju komma ihåg när vi talar om de här kontakterna att det där sjövägen gjordes ju saker förr i världen. Och redan 1895 kom den första ångbåtsförbindelsen till Kalvik, som var nere vid Storkalviksbryggan. På det stället som nu är naturskyddsområde. Så att det vattnet har ju förut varit det rätta stället.
Men från själva byggnationen kan jag nog nämna det att så vitt jag förstår så är nog huvudsakligen har man använt eget sågat virke. Och sen vet jag en sån sak, och det var det att det fanns en ung pojke bland de som byggde som hade bara en uppgift, och det var att räta ut spikarna. Mm. Och därför har vi som småbarn lärt oss att alltid räta ut spikar, och det där hånar mina söner mig för ännu idag.
Mm. Men spikar var en väldigt dyr vara på den tiden.
Det var en dyr vara. Ja.
Huset byggdes här och det där somrarna var soliga och luften var klar och så vidare, och släkten och familjen växte till här. Men ännu för att återgå till den här villan, hur många ryms det in här? Eller vad är dimensionerna på den här villan ungefär?
Genom att det är snedtak på den så är det lite svårt att mäta kvadratmeter. Men om vi mäter golvytan så talar vi om lite beroende på hur man tolkar allt mellan 250 och 300 kvadratmeter. Här är det där tre rum och kök i nedre våningen, och i övre våningen är det fyra.
Fem sovrum. Och så fanns det ännu när vi var små så kunde man också bo på vinden, men nu får man inte i trehus bo på vinden, så att det är bara vind numera.
Och ursprungligen fanns här fem stycken kakelugnar och i kök en stor vedspis.
Och en bakugn.
Och bakugn.
Mm. När ni har firat somrar här på 40-50-talet. Och det där, jag tänkte att vi skulle komma till det så småningom om hur det var här. Men först måste jag säga till Lasenius att ni är väldigt många. Hur många barn kunde ni vara här på sommaren?
Vi kunde nog vara säkert upp till säkert 15 barn. Och den här verandan hade väggfasta bänkar då längs två sidor. Och då satt barnen och radade på de här bänkarna som ju alltid var absolut iskalla ända till midsommaren. Aha, åtminstone. Okay. Så att det var väldigt kallt i midsommaren, och efter det tycker jag att solen sken precis hela tiden.
Alltså vår familj är vi 6 barn, men 15 för att här var också kusiner.
Just det. Er pappa lät bygga om det här huset sådär invändigt på 60-talet? Vad låg bakom det hela?
Det var på det viset att den här var ju en helt oisolerad sommarvilla. Och 1967 flyttade pappa med den delen av familjen som bodde hemma ut hit till Åsa som året om. Och det där, då totalrenoverades villan. Man öppnade taket utifrån, isolerade utifrån. Man öppnade väggarna och golvet inifrån. Och genom att man gjorde det på det här viset så har alla paneler i övervåningen är helt intakta från alldeles ursprungliga. Och fodringen på utsidan är också totalt orörd. Så på det viset är det väldigt, väldigt pietetfullt gjort. Det enda som vi grämer oss lite idag, för det är att i det här 60-talet så skulle ju allting bort, så att där rök 5 stycken fantastiskt vackra kakelugnar, en vit rund nere i nedre våningen och flera grön bruna vackra kakelugnar. Det var synd, men så gick det.
Sånt har gjorts. Det är kanske de värsta synderna som gjordes på 60-talet. Det här. Sen när man isolerade och gjorde om det här huset, hur varmt är det här huset? Hur väl lyckades det här?
Nu är det relativt väl. Ska vi säga, går det ner till minus 20-25 grader så kanske man får sätta lite, om nu inte yllebyxor, men någonting varmare på sig.
Ja, då jag kommer ihåg den här vintern när min yngsta pojke Artur fyllde 18 år.
87, vintern 87.
Ja. Så då var det ju en månad när, ja, mellan 20 och 30 grader. Ja. Då flyttade mina föräldrar åt helt och hållet uppe i övre våningen. Här på verandan var det kanske 10 grader eller kanske till och med kallare. Mm. Men nu är det ju nu isolerat på nytt och ny genomgång. Det här huset. Det kanske man borde nämna.
Och ny värmepanna.
Jo, och ny värmepanna. Det kanske man borde nämna att det blev ju en stor förändring här 1952 när våra farföräldrar dog. Och då slutade med då att de övriga syskonen löstes ut och största delen av den här tomten såldes. Och så blev pappa fick då den här tomten. Och det blev sen, när de började fundera på att flytta ut till Kallvik året om, så 1965 blev det Helsingfors stad av det här. Och då blev det också byggnadsförbud, lyckligtvis. För att då var det så att den här villan vinterbonades istället, och för vår jättelika familj så blev det ju en underbar samlingsplats.
Här förr berättade jag att er pappa hade en tanke om att riva villan och bygga någonting i ett plan.
Det är riktigt, det talade som ett potal och det skulle bli så fint. Så att det gick inte så illa.
Något gott med det att Helsingfors annekterade den här Nordsjö, fanns det i det hela. Det där, jag tänkte att vi skulle kunna ta lite musik och sen skulle vi tala om hur livet var här på Villa Åsa ute på Kallviksudden på 40, 50 och kanske 60-talet.
Vi ska nu fortsätta med veckans villa, Villa Åsa i Nordsjö, där vi har Freddy Wilén på plats.
Stämmer, vi sitter här tillsammans med Eli Aminoff, född Lasenius, och Folke Lasenius som är född Lasenius också. Det vill säga, det här har varit, Villa Åsa har varit släkten Lasenius sommarvistelse här på Kallviksudden. Ända var en sommarstuga fram till 67 då Elis och Folkes pappa byggde om det här till ett egnahemshus, kan man ju säga, att det är fast beläget väldigt vackert här på åsen, Kallviksåsen, med vatten väldigt nära på båda sidorna och skog och grönska. Och idag är det ju en riktigt vacker dag att se på det här. Vi sitter faktiskt inne på en veranda. Kriget, vi vet ju att Nordsjö blev väldigt utsatt av kriget eftersom man byggde städer och tände eldar och det fälldes mycket bomber som man dirigerade bort från Helsingfors hit åt Nordsjöhållet. Vad vet man om den tiden här på Kallviksudden?
Ja, 1943 den 9:e klockan 1 på natten så kom det 2 smällar. En lätt smäll och en ordentlig smäll. Och den lätta smällen var en brandbomb, en liten brandbomb som landade ungefär 70 meter norr om huset. Den stora smällen var en splitterbomb som landade ungefär, ungefär 70 meter söder om det där huset. Min pappa kom senare att gräva upp den här spetsen. Och som bombexpert som han var så sa han att det var en 100 kilos bomb. Och det här, min farfar som då var 75 år släckte elden efter brandbomben. Och sen har vi ett fotografi där min då femåriga bror med hjälp av en liten yxa gick och det här städa i skogen. Här föll då den dagen 16 träd på tomten och vi har i släkten varit mycket intresserade av statistik. Så farfar har skrivit i gästboken att 90 träd var det här skadade. Det var också någonting som vi märkte senare när vi högg här så fick man titta att kom var det ved som kom från södra änden av tomten så skulle man se upp med splitter.
Så det fanns i träden många, många år efteråt?
Det fanns långt in på 50-talet, ja. Och det finns fortfarande så, jag var just och titta, så ser man i några tallar fortfarande sår där på södra sidan.
Okej. Var det där, eller du är lite äldre, minns du från kriget, var ni här ute i Kallevik?
Ja, vi var ute här nog mer eller mindre alla somrar, utom 44 då vi var evakuerade i Sverige. Och sommaren 43 så då flyttade vår familj till en sommarvilla lite längre ner som var nere på Kallviksudd också, men som var nere i en, vad ska vi säga, lågt nere och inte så här högt uppe på åsen. Så att då var det väl egentligen ingen som bodde här permanent då, till exempel 43. Farmor och farfar var i Vörå också och en sommar enligt de här gästböckerna.
Ja. Vi sitter faktiskt här med en uppslagen gästbok och man ser på det där handstilen och på bläcket som har bleknat att det har gått några år sedan, det är 43 här framme. Hur väl finns det dokumenterat sådant skeende i det här stugbok eller gästbok, vad man nu sen ska kalla den?
Ja, alltså den här historien med bomberna.
Det finns här
faktiskt på uppslaget på två sidor. Så att här finns nog, ska vi säga, här finns de flesta gäster som har varit här. Och så finns här viktiga händelser.
Mm.
Så att här är faktiskt väl dokumenterat.
Hur många sådana här böcker finns det under 100?
Sen finns det ju massor av segelloggböcker som är oändligt många.
Det är väl en 8-9 stycken. Och den här är allt från 1936.
Jaha, så det är inte riktigt från början?
Inte riktigt från början, men att här finns, till att börja med finns här viss historik om hur Åsa kom till.
Just det. Så det...
Överhuvudtaget så har både vår pappa och sen också hans föräldrar varit sådana väldigt ordentliga. Så att också farmor har skrivit dagbok alla dagar. Och det finns många, många år ända från 1890. Så att det är möjligt att forska i vårt förflutna för den som vill.
Men det är ju jättebra, speciellt den här sommaren när 100 år... Villaliv på Villa Åsa ska firas. Men ni, kriget var över och somrarna på 40- och 50-talet var ni här som barn. Då var ni alltså hos er farmor och farfar. Hur såg en dag ut när ni var här, en stor skara barn?
Det var mycket välstrukturerat så tillvida att det var arbete på förmiddagen. Och efter lunch var det fritid. Och om vi tar vad pojkarna gjorde på morgon så gällde det att bära dricksvatten nerifrån en färskvattenskälla på ungefär 100 meter härifrån. Och det var två stora ämbare ett par gånger om dagen.
Och man bar med ok, gjorde man.
Man bar med ok, ja. Det gjorde man. Sen skulle diskvattnet pumpas, och då hade vi en brunn med en encylindrig Wikströmsmotor, och det var mycket spännande därför att barnen var med, därför att det fanns en ungefär en kubiks tank på vinden, och då fanns det barnens arbete var att se till när den blev full.
Alltså, du måste berätta var den där pumpen var, för den var ju nere i Lillkalvik, så att det var mycket lägre ner.
Den var långt ner, ja. Och genom att motorn var så bullrig så kunde man inte ropa.
Jaha.
Utan man viftade med en vit flagga med rött kors när det var fullt. Och då var det viktigt att barnen uppe kom ihåg sin uppgift, och att den som var nere tittade. För det hände därför en eller två gånger hände det att det rann över. Och det var inte så roligt.
Nej, speciellt om den är uppe på vinden. Här.
Precis.
Ja. Det var alltså er farfar som dirigerade det här arbetet här. Hur liksom, fanns det någon pardon i de här arbetsuppgifterna? Eller vad sa man inte?
Nej, det var aldrig överhuvudtaget frågan om, inte var det någon, det helt enkelt bara hörde till.
Mm-hmm.
Som till exempel var det att genom att ta fram fem kakelugnar och en spis för maten, så gick det ju fruktansvärt mycket ved. Och pojkarna högg ved, och det var så roligt att hugga ved när man fick den börja som alldeles liten, att jag älskar att hugga veden nu idag. Vi hade 10 yxor, och det fanns i alla storlekar, så att också ner i 5-6-7 års ålder kunde man ta en lämplig storlek på yxan och tog sådana bitar som man klarar. De här lite grovjobb som att fälla trädena gjordes med justersåg, och då var det nog de äldre kusinerna och papporna som var med. Sen klöv vi veden med yxor och kilar så att de torka som i en meters stumpar som halvor. Och sen var det absolut roligaste var att splinta ner dem till klabbar.
Okej. Okay. Men vad gjorde ni flickor då? Jag förstår att ni inte deltog i det här arbetet.
Ja, jo, alltså min huvudsakliga uppgift, jag fick en cykel väl när jag var 15, och före det tror jag att jag kanske använde mammas cykel. Det var 3 kilometer till butiken. Och det var min uppgift var att cykla iväg då med, vi hade en 5 och en 6 liters mjölkkanna, sådana gamla mjölkkannor av järn som man hade använt till ångbåtstrafiken tidigare när mjölken kom med ångbåt. Så att 11 liter, och det fanns till och med en större kanna, så att det mesta jag har forslat på styrstången var 14 liter mjölk. 11 eller 14 liter mjölk och dagligen, och så var det kanske 4 fransbröd och 3 sötsura, och så kunde det vara smör och kanske ost. Men resten kom till, var det vanligen vår farmor som åkte in till stan och köpte mat. Och jag tyckte ju det här var underbart, för det fanns många, många pojkar på Kalvik som också cyklade till butiken. Så att jag hade förfärligt trevligt. Och det fanns en liten butik som hette Lids butik, och så fanns det en post här i postkontor i samband med Saseka-fabriken som fanns här. Så det gällde att åka till posten och sen cyklar man till butiken. Men jag kommer ihåg att när det blåste hård sydväst på Kalviksåsen, så var man ju väldigt rädd. Det var 2 ställen där jag var rädd att jag skulle falla omkull. Och det hände verkligen att jag läste aftonbön på ena stället. Därför att när man skulle vingla upp för backen, uppför med de där fulla mjölkkannorna, och det på ena sidan fanns en häck och man egentligen inte hade någonstans att ta vägen när det kom bilar emot, och på ett annat ställe fanns det en ilsken rottweiler som några gånger var lös.
Men,
ja.
Det där Men 14 liter mjölk, gick det i ett sånt här hushåll, 14 liter mjölk? Vad gjorde man?
Ja, vi kunde ju vara upp till, vi var säkert ofta 15 personer, mellan till och med 15-20 personer. Fil var det väl nog huvudsakligen som största användningen. Och sen drack vi ju mycket mjölk.
Och välling.
Välling, ja. Men jag undrar just att farfar åt åtminstone välling, men jag undrar att åt vi, det kan hända att vi också åt välling på morgonen. Det är möjligt.
Och sen var det mjölk till gröten till lunch.
Så det gick ändå en hel del. Nå, det var arbete på förmiddagen, sen lunch, och vad hände sen då?
Sen började det här, sen var vi lediga. Mm. Och vi var lediga ända till 2:30 då det dracks saft och åt bulla. Och sen var vi väl lediga resten av dagen och ända fram till kvällen. Jag sa ju redan att farmor var gymnastiklärarinna. Mm. Och simning var förskräckligt viktigt. Och också vår mamma var en mycket, mycket... Våra föräldrar var duktiga simmare och mamma var en mycket duktig... Lärde oss allesammans simma väldigt bra. Så att vi hade en väldigt långgrund, härlig sandstrand och en brygga sen som man kunde hoppa ifrån. Så att vi... Största delen av vår tid gick säkert åt till det här simmande. Men sen var det också väldigt mycket friidrott och också gymnastik. Vi hade en sportplan och som någon gång i världen också hade använt som tennisplan. Och här, genom att det här bodde så mycket kusiner så hade vi någonting som kallades Åsa IFK.
Aha.
Och det var då faktiskt friidrott. Det var här uppe på backen som fanns en 50 och en 60 meters bana, löpbana. Vi stötte kula. Ja, det är ju intressant. Vi stötte kula med en gammal engelsk kanonkula som hade kommit från Krimkriget. Och den var skön på det sättet att den var passlig att för små barn att stöta kula med. Så kastades det diskus och sen kastades det också spjut här uppe på backen ända tills vår kusin Torbjörn Lasenius som ju sen blev 10-kampare och blev 7:e i Melbourne 1956. När han fick spjut i taket. Och det blev ett hål i taket som då förvisade Storbjörn och de här vilda kastborterna ut i udden till Långstrand som vi kallade det.
Spjutet kom in i pappas garderob.
Okej. No, men det där, mycket sport, men något som jag vet också har varit centralt här har varit segelsport. Det har funnits någon form av segelbåt här alltid.
Det har funnits segelbåtar. För det första hade... Redan på 20-talet hade Åsa en segelbåt, småbåtsflotta på ungefär 10 segelbåtar som man tävlar med nere. Sen hade vi...
Nu talar vi har faktiskt tittat på en bild och kanske förklarar för lyssnarna att vi talar om sådana här alltså, miniatyrer. Ja, det var dem du
menade. En meter var, långa, ja. Kanske det.
Jag tänkte närmast på miniatyrerna. på ungefär 50-60 centimeter. Man sprang efter dem i vattnet och svängde på rorkulten så att det gick över stag. Men sen hade vi en segelkanot i mahogny med 2 stycken master. Och sen här på östra sidan så låg ju nordiska 22an som jag vill minnas att vi pojkar själv fick åka ut med som kaptener från ungefär 12 års ålder framåt. Så det var speciellt roligt var det att när det var hård sydväst gå ut mot Rödhäll och Torra hästen. Och det roligaste vi visste var att man skulle bli så våt som möjligt. Och det blev man lätt på en 22.
Det är en väldigt låg, smal båtmodell.
Ja, det blev ju aldrig några långfärdsseglatser på den tiden för vi var så väldigt många och båten var också mycket låg så att 2 nätter kunde man och då åkte man iväg med bara några få men för övrigt var det dagsseglatser och då kunde vi bara upp till 10-15 personer ombord och så får man till någon klippa och så drack man kaffe och
tillsammans med Eli Aminoff och Folke Lasenius som båda har firat somrar här. Villan fyller 100 år i sommar och det där, jag förstår att ungefär 80 släktingar kommer att dyka upp här på festligheten ungefär som har anknytning till den här villan. Men vad tror ni om Kallvik, och som ju idag är en del av Helsingfors ganska centralt egentligen? Hur kommer Villa Åsa att klara följande 100 åren?
No, enligt den stadsplan som är under förberedning så ser det ju mycket bra ut på det viset att de här villorna på halva vägen ut på udden så kommer förmodligen att bli fredade. Och det där, det ser bra ut. Det är klart att det finns en del som skulle vilja ha lite byggnadstillstånd och så vidare. Men att i det stora hela så tycker jag det fina och stora värde är det att de här gamla villorna får leva vidare. Att det inte går som här tidigare när staden övertog villor som sen förföll. Det tror jag inte att kommer att ske med oss.
Vad tror du?
Nej, här är ju också en mycket stor del av Kallviksudden är ju friluftsområde och naturskyddsområde. Och man har ju ändå börjat inse nu att för att hela det här stora Nordsjö som har 30 000 invånare, för att invånarna ska må bra här så måste det också finnas sådana här lungor. Och vi har ju tur som sitter, som har det här huset på ett sådant ställe som är bevarat. För här är ju massor av villor som har försvunnit.
Då, hur är det när man är här, den här trafiken ut till udden, stör den på något sätt? Jag menar, den har ju säkert ökat under de senaste åren rätt mycket.
Den har ökat, men att inte skulle säga att den stör överhuvudtaget.
Det var ganska oroligt i delar av sommaren tidigare, men nu alltså ute på den här stora allmänna och mycket populära simstranden. Men det verkar som om det här ungdomarna inte mera är lika intresserade av den. Den är kanske långt borta, så att jag har förstått att det här nattliga festande har försvunnit härifrån. Att mest är det lyckliga människor som kommer med sina familjer och har det bra. Och luften är lika härlig som den var när huset byggdes för 100 år sedan.
Jag tycker det är ett bra ställe att sluta den här intervjun. Tack för att vi fick ta del av Villa Åsas historia och det där. Och ni ska ha en riktigt trevlig fest i slutet av augusti när ni firar villan. Tack.
Tack.